så kan vi sätta en enda etikett om vi så vill på det han önskade, det han ville när han begärde att få ut sitt arv. Vi kan kalla hans vilja för uppror. Han önskade inte det fadern önskade. Han ville ha sitt oberoende. Han ville få ut sitt arv. Ser vi på det som den som hemmasonen levde i, så kan vi kalla den viljan för underkastelse. Kom ihåg, det var en kötslig vilja. Den kötsliga rättfärdigheten, den kötsliga underkastelsen. Den förlorade sonen går hemifrån. Och där han nu lever i sitt uppror, upptäcker han så småningom att upproret alltid leder till tragiska konsekvenser. Detta i sin tur leder till en förkrosselse i hans liv. Och när han kommer hem så önskar han underkastelse. Han säger till sin far när han kommer hem: "Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare", har man översatt det med. En av dina tjänare står det i den gamla översättningen, eller slavar. Betalda tjänare hade man väl inte så ofta på den tiden. Låt mig få bli en av dina slavar. Han har en önskan att tjäna. Han har en längtan efter underkastelse, och han har inget annat än denna längtan. I det ögonblicket vi får en sån längtan, en enhetlig, ärlig längtan efter underkastelse, så kan Herren ge oss av sin heliga ande obegränsat och leda oss in i en vandring i anden. Det blir både enkelt och välsignat och fungerar bra. Men poängen i detta är att det uppror han levde i, det var någonting som ledde till konsekvenser i hans liv. Han fick skörda, så att säga, frukten av sin upprors vilja. Och därigenom kunde upproret bringas till en förkrosselse och en omvändelse. Lite svårare är det med hemmasonen. Han lever i en underkastelse som han inte vill ha. Och vid sidan av den har han en upprorsvilja som han sällan eller aldrig lever ut. I och med att han inte lever ut sin upprorsvilja får han inte så stora möjligheter att skörda någon skörd av sitt uppror. För hans uppror är, så att säga, av teoretisk natur. Och det är ofta väl hemlighållet för omgivningen, ibland också mer eller mindre fördunklat för honom själv. Han har lika mycket att förkrossa i sitt liv som den förlorade sonen. Men det är mycket svårare att leda honom till den förkrosselsen. Därför han säger hela tiden: "Ja, men jag har ju tjänat i alla år." Att komma fram till den här attityden som den förlorade sonen har: "Far, jag har syndat mot himlen och mot dig." Det är så enkelt och så lätt med de förlorade sönerna när tiden är inne. Men det är inte lika lätt med oss hemmasöner och hemmadöttrar. Därför där finns hela tiden genmälet. Ja, men se nu, i så många år har jag tjänat dig och aldrig överträtt något ditt bud. Hans behov av förkrosselse är lika stort som någonsin den förlorade sonens. Men han är svårare att hjälpa fram till detta välsignade tillstånd. Och det beror egentligen mest på att man som hemmason så lätt byter etikett på allting. Man kallar inte saker vid deras rätta namn, för det orkar man inte. Det är ingenting vi ska se ner på det här, utan det är en livsnödvändighet. Det handlar egentligen om konsten att orka leva vidare med sin fördömelse. Då får jag kalla min fördömelse för ödmjukhet till att börja med. Annars orkar jag inte med den. Min besvikelse på människor, en bitterhet på alla människor som klampat in i mitt liv och bestämt om saker och på olika sätt satt min egen vilja på undantag. Vad får jag kalla den bitterhet? Jag kan ju inte kalla den bitterhet. Då är jag ju ingen snäll hemmason. Vad får jag kalla den då? Jag kallar den ledsenhet. Det är bättre. Det funkar. Då orkar jag vidare. Om jag går och bär på en massa ledsenhet istället för att bära på bitterhet, då har jag ingenting att förlåta någon människa. Jag har bara varit ledsen många gånger i mitt liv, men jag är ju snäll och har ingenting att förlåta någon. Och i den situationen måste man börja att låta sanningen ha sin frigörande effekt. För ju mer vi på det här sättet, liksom i vårt inre, pratar bort vår förnedring för att orka leva vidare, så blockerar vi samtidigt våra möjligheter till frigörelse. Vägen ut ur fördömelsen går så att säga rakt igenom fördömelsen. Fördömelsen är aldrig något du kan springa ifrån, men någonting som du kan gå igenom. För det intressanta med hemmasonen är ju som sagt hans kluvenhet. Och det intressanta är att han har både en vilja av underkastelse och en vilja av uppror. Och som regel har han bytt ut alla etiketter på sin upprorsvilja så att den inte syns. Men om det är närvaron av en upprorsvilja i människans liv som gör att människan ständigt går och är besviken på sitt tjänande, i sin underkastelsevilja, förstår ni, det är viktigt att den här upprorsviljan får tas fram. Det är viktigt att man får i all kärlek, i all försiktighet, i allt tålamod, men ändå med en viss fasthet, börja att liksom lossa på de där etiketterna. Du kan tänka dig en sån här självhäftande etikett som man lossar av, och så ser man vad det står in under. Det får man börja göra. Det är själavård. Man får börja ta tag i lite etiketter och lossa på dem och se vad det står in under. Och det kommer ofta som en smärtsam överraskning att se hur mycket av det upproret som ändå fanns i ens väsen. Därför att då tystnar ju den här kommentaren: se, nu i så många år har jag tjänat dig. Först när man ser sin kluvenhet så kan man också börja förstå till fullo varför Gud aldrig har kunnat investera bönesvar i ens liv så som vi gick igenom förut. Och därför är det viktigt att den dolda upprorsviljan får komma fram. Den får bejakas, den får kallas vid sitt rätta namn. Man får börja förlåta alla de människor som med sina förväntningar, kanske sin brutalitet eller med sitt ideliga smicker och beröm har liksom på något sätt prioriterat bort, fått mig att prioritera bort min egen vilja. Ända till dess att min egen vilja är utplånad och jag lever i en ständig människofruktan. Därför att om jag lever i en sån situation, då är det naturligt att jag har många människor att förlåta. Kanske så många att man inte ens kan nämna namnet på alla. Därför att det här är en livsstil. Det är någonting som sker dagligen och kanske har skett dagligen i 3, 4, 5 decennier. Det finns ingen människa som kan räkna upp namnen på alla som har klampat in i ens staketlösa revir genom så många år. Men kanske att man får börja att inför Herren nämna dem som allra mest fått leda mig till att, så att säga, verkligen prioritera bort min egen vilja. För om jag inte börjar att verkligen bekänna, om jag inte vågar börja se att det ändå finns en besvikelse på dessa människor, att jag har en bitterhet, jag har en vrede, utan om vreden bara är någonting som får koka över någon gång ibland, som det gör hos hemmasonen här, om jag inte, så att säga, i oträngt mål vågar bejaka att den vreden finns där hela tiden, den som ibland kommer till uttryck i krisens ögonblick, och jag vågar bekänna min vrede, vågar begära att bli löst ifrån den och få kärlek till att förlåta de människorna som har varit inne och på detta sättet bidragit till att förändra mig. Om jag inte gör det, om jag inte vågar göra det, om jag inte vill göra det, så finns det egentligen ingen väg ut som jag känner till. Därför Nya Testamentet säger så gång på gång, om vi inte av hjärtat förlåter var och en sin broder, så finns det ingen nytestamentlig välsignelse. Och detta är liksom den trånga porten in till den smala vägen för många hemmasön. Att våga börja se upprorsviljan, den som har hindrat Gud från att investera i våra liv. Och att vi får bekänna oss fria från bitterheten och besvikelsen när vi har kallat den vid vad den är. Och vi får nämna vår besvikelse på Gud också. Men när vi förstår hur omöjligt det har varit för Gud att göra något annat än han har gjort, så kan vi också börja att försona oss, så att säga, både med Gud och med människor. För detta är vad hemmasöner brukar vara i behov av. Snälla, goa, rara, vänliga, trevliga hemmasöner. Anpassningsbara, behändiga, mysiga. De brukar ofta vara i behov av försoning med Gud och människor. Men som sagt, i och med att upproret är fördolt för omvärlden och i regel också för dem själva, så är det svårt att hjälpa dem fram till en förkrosselse av upproret, ett överlämnande, att kalla saker vid dess rätta namn. Och därför är det ofta så här med hemmasöner på samma sätt som det är med förlorade söner. Jag brukar ofta tala om att man måste lida färdigt. Tänk dig att hemma, den förlorade sonen, han åker hemifrån med, ska vi säga, 1 miljon på fickan. När han har 10 000 kvar så träffar du honom på gatan och så klappar du om honom. Alltså, ja, du håller visst på att bli en förlorad son du. Du har bara 10 000 kvar. Det är kanske dags för dig att åka hem snart. Så du slipper stå där och titta med avund på svinen när de äter. Tror du han åker hem? Nej. Allt har funkat väl hittills, säger han som ramlar ner från Empire State Building när han passerar 20:e våningen. Och det säger han också. Därför att han har ännu inte fått skörda vad han har sått. Nå, men det är så här med hemmasöner också. Därför att så länge man liksom tror att hemmasons livet ändå ska kunna fungera och komma att fungera, så länge är man ännu inte villig att gå igenom, ska vi säga, den reningsprocess som frigörelsen innebär. Tänk dig till exempel i våra församlingar med allt vårt gubbväsende, som jag brukar kalla det. Det är så väldigt centrerat kring gubbar som står på en plattform och gör grejer. Och vi antar att du är en sån här plattformsgubbe av något slag. Så länge som du tycker det är roligt att vara plattformsgubbe, så kan du vara hemmason hur mycket som helst. Och jag kan komma och erbjuda dig mina tjänster och säga det att, hörru, tänk vad skojigt det skulle bli om du blir fri. Ja, men det vill ju inte du. Skulle du bli fri för? Det här lönar sig ju. Du får beröm av alla möjliga och det händer en massa trevliga saker. Och tiden är inte mogen. Av och till händer det att du säger till Gud: Gud, jag vill vandra på dina vägar. Jag vill överlåta hela mitt liv i din hand. Och så finner du till din stora och outsägliga förvåning hur saker och ting börjar kärva ihop i ditt liv. Varför det? Jo, därför att Herren vill frigöra dig. Det har du säkert varit med om. Du har bett det här över ditt eget liv. Du har kanske varit med i förbön för andra människor. Man ber att Herre, välsigna nu Johansson här. Och då går allting på tok i Johanssons liv. Och så tänker man, vad var detta för en bön? Ja, det var en bön efter Guds sinne. Därför att Gud låter liksom skörden accelerera. Så att han får skörda. Och när han gör det, då kommer önskan att växa fram, att få ställa sin vilja i linje med Guds vilja. Folk brukar ibland fråga mig om jag brukar erbjuda mina tjänster till själavård. Och i princip säger jag nej, det gör jag aldrig. Jag har gjort det vid några enstaka tillfällen, men då har jag haft andens direkta maning att göra det. Ibland kommer människor och ber för vänner, bekanta, anhöriga av olika slag. Skulle kunna ta det an honom eller henne? Har jag möjlighet så säger jag, okej, han får ringa själv och be om det. Därför att i regel så måste vi räkna med att det här är inte en alldeles enkel och bekväm procedur. Den behöver inte dra ut på 3/4 år som psykoterapi. Men på något sätt måste man ha lidit färdigt för att vilja släppa in Guds ljus i sitt liv. Låt mig bara nämna min egen 5-åriga ryggvärk. Det tog 5 år av intensiv värk dag och natt för mig att till sist vilja ställa min vilja under Guds vilja. Att vilja det Gud vill, så att säga. Jag kan bara säga efteråt, jag var inte sjuk en dag för länge. Men när jag hade lidit färdigt så omvände jag mig. Och kom ut i den välsignelse som jag efteråt tycker att jag var en åsna som inte sökte första dagen. Men det är så. Vi kommer inte runt det här. Och därför är det också så att någon gång ibland händer det att människor kommer för själavård. Och så när man liksom börjar förstå var skon klämmer och låter, kanske med bibelordets hjälp, ljus lysa in i den människans liv, och man finner att den människan stänger sig. Vad gör man då? Ja, jag personligen gör numera så här att jag låter samtalet rinna ut i sanden. Därför jag känner så här, den människan har antagligen inte lidit färdigt. Det låter hårt och brutalt det här, men jag tror vi måste se detta som ett stycke av Guds pedagogik. I början när jag ägnade mig åt själavård, då satt jag... Det hände, jag satt i åratal med enstaka personer utan att komma en millimeter ur fläcken. Det kunde bara så att man började ett samtal och så liksom bröt man igenom försvarsmurarna på någon punkt och fick börja visa att här fanns ett uppror, här opererade krafter som Herren gärna vill lösa dig ifrån. Och så når man en viss grad av medgivande, så här som Saul: jag har syndat mot Herren, men. Och till sist så drar samtalet ut på tiden så långt som man är tvungen att sluta. Och så tänker man, nästa gång vi träffas så kan vi börja där vi slutade. Men det kan man aldrig. För då är hålet i muren reparerat. Muren är extra förstärkt just på det stället. Man börjar picka lite försiktigt och finner att där är det helt stumt. Där händer ingenting. Man får försöka bryta igenom på någon annan plats. Och man kommer ungefär lika långt den gången. Och så rinner det hela ut i sanden. Och så nästa gång man börjar så är det också hårt. Och jag tror att det är kärlek och barmhärtighet att inte hålla på för länge med sådana människor. Jag har en känsla av att de människor jag försökt hjälpa på det sättet har jag bara skadat. Därför jag pressar dem på det sättet till att bygga upp extra starka vallar. Och i praktiken blir det så att de måste gå bundna i sitt gamla leverne mycket längre än de skulle behövt om jag hade låtit det rinna ut i sanden. Därför att en sån människa kan efteråt tänka, ja, det där med själavård, det har jag prövat. Det var ingen idé. Det funkar inte i mitt liv. Jo, det gör det visst det. Men man måste ha kommit fram till den punkten där man är, ska vi säga, en liten aning desperat. Där man vill frihet till varje pris. Och där man vill frihet ifrån allt sammans. Och inte bara frihet från sin ångest, sin människofruktan, sin förnedring. Utan där man är så trött på hela rasket så man vill ha sanna etiketter på alltihopa. Det är viktigt. Nu har vi tidigare läst en hel del om att Gud är en Gud som prisger oss åt våra onda begärelser. För att vi ska upptäcka deras ondska och vilja överge dem. Och Guds väg är att lagen, så att säga, öppnar vårt väsen för de onda andemakternas tvång. Vi har gått igenom det rätt mycket förut. Börjar jag leva i sexuell lössläppthet så är det mitt kötsliga personliga intresse att kunna göra det när jag vill och låta bli när jag vill. Jag vill kunna nyttja djävulens tjänster när det passar mig och låta bli när det passar mig. Men Gud säger att det där passar inte honom, utan är det så att jag vill ha det på det viset så ska jag få lössläppthet dygnet runt och veckan runt. Tills dess att jag har skördat så mycket trassel, så mycket elände och så mycket komplikationer att jag önskar bli löst ifrån allt sammans. Käre Gud, jag har bara en enda bön. Upprätta en sexuell renhet i mitt liv. Om jag så ska bli av med hela sexuallivet så får det vara rent i alla fall. I regel gör ju inte Gud på det viset, va? Men det är ett uttryck för den desperation som man till sist, som Gud till sist vill leda oss fram till, och som är det enda som ger den omvändelsen som gör att vi kommer hem till far och säger att jag har syndat emot himlen och emot dig. Låt mig få bli en daglönare. Jag är inte värd att kallas din son. Och när vi alltså ser att vi kan leva i två typer av kötslig vilja. Det ena är upprorets kötslighet och det andra är underkastelsens. Då ska vi också förstå att in i var och en av de här kan olika andemakter utöva ett inflytande. Nu får ni spänna fast säkerhetsbältet, för att nu ska vi räkna upp en rad olika andemakter som på det sättet kan operera i våra liv. Och det blir en lite laddad undervisning. Men vi håller blicken stadigt riktad på Kristus. Och så tar vi det här i alla fall. Hat. Det är nu upprorets andemakter. Hat. Hämnd. Bitterhet. Hänsynslöshet. Känslokyla. Tuffhet. Hårdhet. Karriär. Makt. Status. Prestige. Högmod. Stolthet. Ärelystnad. Skadeglädje. Sadism. Och därmed menar jag det sexuella begreppet sadism. Otukt. Eller sexuell lössläppthet. Hypersexualitet. Liksom samma namn för olika, eller olika namn för samma sak. Homosexualitet. Våld. Mord. Kritiklust. Anklagelse. Envishet. Omedgörlighet. Njutningar. Droger, inklusive alkohol. Utsvävningar. Lättja. Dagdriveri. Parasitism. Girighet. Misstänksamhet. Mani. Och ovanpå detta ska vi lägga alla olika sorters okulta andemakter som tillkommer genom vår mer eller mindre medvetna avgudadyrkan i olika sammanhang. Det är ett jättekapitel för sig själv. De andemakterna kan heta allt möjligt beroende på vilka sorters avgudadyrkan man går in i. TM, yoga, satanism och alltihopa, hela den här bibban, nu vet Hare Krishna och allt det här. Vi får bara bunta ihop det och kalla för okulta andemakter.